Han gick i närvaro av er här och av den heliga ande. Där gåvorna i församlingen också får vara i bruk. Det är väldigt fint det där. Att man får dela, var och en får ta del och dela ordet. Dela det bröd som Gud ger. Brödet. Jag är livets bröd, säger han. Och det ordet ni har delat med tröst och uppmuntran till oss alla är väl helt underbart. Vem instämmer i det? Amen. Halleluja. Jag är ju liksom öppen för den heliga ande väldigt mycket i mitt liv. Att jag vill liksom gå i perfekt timing i mitt liv. Och även när jag predikar så brukar jag fråga Herren när jag kommer till en plats. Herre, är det det här jag ska tala med? Om? Nu blir det två tillfällen idag. Det är ju här nu och sen så kommer ju då mötet sen 15:30 efter kyrklunchen, va? Mm. Och vi har ju långväga besök också härifrån idag som åkt hit faktiskt. Och de får väl lite lunch också, eller? Det är bra, härligt, underbart. Sen är det gott. Jo, det är den heliga andes precision. Och att du är tillgänglig för den heliga ande. Available. Tillgänglig att möta Herren där du är och där du går fram i ditt liv. Herren kan möta dig här just nu. Och han kan möta dig i din säng. I din bil. Men Herren kan också mana dig till olika saker. Vad som kom till mig här också när jag hörde det var hopp. Att det finns hopp. Det finns hopp för din framtid. Det finns hopp för ditt liv. Det är inte kört alltså. För att Herren är där. Det finns hopp. Han har ett hopp. Han vill ge dig ett hopp. Även om det här hoppet kanske inte är bönesvaret för dig just nu. Det står ju det i Hosea 2:21. Jag brukar ta upp det när jag predikar. Alltså att det är så att himlen bönhör jorden, va? Och jorden, ja, till himlen, till tronen. Det är en öppen dialog med tronen och dig och den heliga ande inom dig. Det här trådlösa internet wifi. Förstår ni? Alltså det är konstigt att folk tvivlar egentligen många gånger. De går in på sina hotell och de går in på McDonalds eller går in på platser. Har ni wifi här? Jag är tillgänglig för information. Men så står det där att himlen där bönhör jorden. Och här lever vi. Och här är vi ett tempel för den heliga ande. Där den heliga ande ska verka. Och den ska verka starkt i kommande dagar i det här landet. Och ut över jorden. Och det är så starkt alltså. Jag är så inspirerad av detta. Att du kan vara så att säga en kontakt mellan jorden och himlen. Till Fadern. Halleluja. Och alla dina önskar blir kunniga, står det. Och anden, den vädjar för dig till Fadern. En bön, den kan vara så högt som jag ropar och pratar just nu. Men den kan också vara, för det står skrivet i ditt hjärtas tavla. Redan. Och han läser det. För han har skapat dig ur tidens Gud. Här nere råder hans eviga armar, står det i 5 Moseboken 33:27. I de här eviga armarna så vilar också hans nåd över ditt liv. Alltså från öster till väster. Från öster till väster. Lika stor som han är när han kommer på skyarna. Lika stor är nåden att han kan omfamna oss allesammans som en familj. Som en kropp. När han kommer tillbaka. Vill du vara redo att följa med den dagen? Ja, det vill jag göra. Jag vill det. Det finns en annan värld, mina vänner. Innan min pappa gick hem till Herren så slocknade hans liv på jorden, vet inte, några sekunder. Då fick han komma ner till någon plats som inte var så rolig att se. Men Gud sa till honom, jag tror det var mycket för min skull, för att jag skulle kunna förmedla detta också. Det är för att det finns en annan värld. Det finns en himmelsk, underbar, andlig värld. Men det finns också en andlig värld på ett annat område. Man får liksom välja. Det är fritt valt, va. Men där fick han se hur det var. Elden, det smutsiga, det leriga, råttorna och allt detta. Så säger Herren till honom, nej, absolut inte den här platsen du ska vara på. Men jag vill visa dig. Så vaknade han till liv. Sen levde han några månader. Och i sovrummet innan han dog så kom änglar på besök. Och min mamma fick också vara med och se detta. Då fick han se den andliga världen. Det eviga perspektivet. Halleluja. Och det är det vi ska sträva efter i våra liv. Att vår kommunikation mellan jorden och oss själva, vår tempel och den heliga ande och till himlen, att det är ingen som står i vägen. Okej? Nu är vi alla barn till honom. Så att ingen är fullkomlig. Förstår man rätt nu? Vi har områden i våra liv som vi inte liksom kan eller härskar över eller förstår riktigt. Men då har vi en far som förstår. Precis som de underbara barnen. Alltså, vi får ju förstå dem. Och det gör fadern med oss också. Och därför är hans nåd så stor över ditt liv. Om andra människor har förtalat dig, gjort dig illa, eller någon har dömt dig, så frikänner Gud dig genom sin nåd. Det finns ingen annan nåd som gör det. Men den här tillgängligheten för den heliga ande, det är den jag vill lyfta fram. Jag hade tänkt att tala om Salomo idag, men jag kommer göra det senare på aften, efter att mer gå in i detalj vem Salomo var, om hans vishet. Vet du, han bad inte om till Gud om att jag ger mig det och det och det och det och det. Han bad om vishet. Han fick på något sätt det samma IQ som Gud på något sätt i vissa detaljer, för att han bad om vishet, va, hur han skulle kunna hantera olika livssituationer och hur han kanske skulle kunna försörja sig eller göra andra saker. Och vad jag förstod runt om honom, så hade han en församling av människor. Och det tänkte jag på här idag, att ni är delaktiga allesammans. Jättebra. På det bygger man en församling. Och så var det med Salomo också. Han hade 70 000 man. Och 40 000 man som är ute och hugg sten under tiden. Samlade ihop materialet för att bygga det som David hade önskat att göra, men som Salomo fick göra. Jag ska predika om det i eftermiddag. Så att det är viktigt att vara tillgänglig. Och du är tillgänglig i dina gåvor, i församlingen. Och det ska du vara. Du ska vara i det. Amen. Och bönen är en fantastisk sak. Det är underbart att be. Men också, mina vänner, genom att välsigna din nästa, så bryter du undan av svartsjukan. Du bryter undan av förtalet. Du bryter undan av förkastelser. För om du välsignar din nästa, och Herren bara välsignar, ja, vad du nu heter, i nästa. Eller hur, va? Och så får du Guds frid istället. Guds frid kommer till dig. Det är en fantastisk bibeltext. Jag kan ju den, men vi kan ju läsa den om vi vill tillsammans också. Vi har att vara tillgänglig för vad den heliga ande säger till oss att vi ska göra. Innan jag glömmer det, så var det ju så faktiskt. Jag var ju här och spelade elbas med en grupp från Evangeliecentret i Norge. Och det var väldigt roligt faktiskt. För att jag tror att det hade ett syfte för min egen skull. Men också för de personer som var med. Och det ska jag komma till nu. Ett par år innan vi var här, så var jag uppe i Oslo. Tog in på Scandic Hotel. Åt frukost där. Och det ligger mitt i stan. Och det är sådana här mörka rutor, så man ser ju inte in riktigt där. Och de som är nedanför ser ju inte riktigt in att det står någon innanför. Men där satt jag åt frukost. Och där såg jag hur killar och tjejer som höll på med droger hade hamnat i det här. Snälla, underbara, goa, kärleksfulla människor hade hamnat där. Kanske på grund av hjärtesorg eller andra saker. Eller någon annan hade lagt något i glaset. Jag vet inte vad som hade hänt. Men de var där. De stod och bytte saker med varandra för att kunna få sitt missbruk. Det gjorde så ont i mig när jag satt där. Så jag bara bad helig ande. Jag ber speciellt för två killar, fader. Helig ande, bara rör dem i Jesu namn. Låt din frälsningsvåg bara ta tag i dem. Upprätta deras liv, herre. Jag bara bad för dem jag satt där. Sen gick det drygt 2 år. Så skulle vi vara här i den här församlingen. Och då kom det ett team. Inte så många från Norge. Och så fick jag berätta om den här upplevelsen, hur det var för mig när jag satt på Scandic. Jag tyckte jag kände igen 2 killar. Så sa jag, jag satt där och bad för någon som höll på med drogerna. Speciellt 2 killar. Att de skulle ta emot Jesus och totalt omvända sig. Det var jag, sa den ena. Den andra killen som var med, han sa, det var jag också. Så 2 av dem var med här. Är inte det fantastiskt? Och det där är så härligt. Man ber att, bara man ber från sitt hjärta, så vidrör Gud. Halleluja, i den andliga, de hade ingen aning om detta. Men det var Guds härlighet och Guds vilja som verkade där i denna stunden. Över deras liv. Halleluja. Ja, det är underbart. Så att de var med mig här. Så därför menar jag, din bön, den är inte förgäves. Jag hade ett möte uppe vid Vedum faktiskt. Det var väl 2 år sedan nu. Så kommer in en kille. Han sitter längst ner. Och bara känner sån kärlek till den här killen. Han missbruk och så. Kämpade på något sätt. Och var tillbakadragen. Och han kom till mig efteråt. Så säger han, Daniel, det är ju Daniel Åliden det här. Ja, det är jag det. Jag har sett dig på TV. Du talar om nåd. När jag var på behandlingshemmet, sa han, då följde jag i gråt. Och tänkte, honom vill jag träffa. Den här mannen. Så han hade sett annonserna med mitt namn och tog sig dit. Och där fick jag be för honom. Herren ska upprätta den ringer ur stoftet. Den som ingenting är. Som inte tror är någonting. Den ska han upprätta. Och lyfta upp. Han ska bygga ett nytt tempel. En ny framtid för dig. Min vän. Han vill göra allting i ditt liv. Jag bara känner Guds kraft nu. Bara ta emot det här. Som lyssnar. Om ditt liv har gått sönder. Om det är svårt för dig. Det kan synas öppet. Många gånger. När det går sönder för oss. Men det kanske inte syns öppet heller. Kanske bara du som vet om det. Men det finns hopp för din framtid. Och Gud ska upprätta dig. Sanna mina ord. Därför är det här budskapet så viktigt för den här staden. Vänersborg. Runt omkring här. Att vi ska visa varandra kärlek. Och inte se ner på varandra. Den öppna upp för gemenskapen. Att ja, Gud, han kan sända vem som helst. Som tar emot honom. Det kommer folk från andra länder. Välkomna. Väckelsen kan ju börja också med er. Ni måste tänka så. Den helige guden, den helige ande som bor i dig, och i pastorn här, och er andra, han bor också i er. Förstår ni? Det är samma Gud, samma helige ande, samma kraft. Amen. Amen. Därför ska ni speciellt be för det här landet, Sverige. Tänk så. Amen. Det var en man som hette Saulus. Han förföljde de kristna. Och han var efter dem så här hela tiden. Det har talat om, det finns lite grann med i den här texten. Att vara tillgänglig. Och ni vill läsa texten. Hur det var. När Saulus kom på Damaskusvägen. Och han mötte ljuset. Och skenet av Jesus Kristus. Men också. Hur den helige ande. I den stunden. Använde. Andra människor. Och talade till dem. När det här hände. Utan att Saulus visste om det. Så hade Gud en plan. En plan att förbereda någonting. Och det ska vi titta på här. Det här är fantastiskt. Ska vi läsa tillsammans. Apostlagärningarna. Det 9:e kapitlet då. Och vi läser från vers 1. Saulus har fortfarande då. Andades. Hot och modlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. För han var ju på väg dit, va? Och han skulle finna några som tillhörde vägen, kristna då, män och kvinnor. Skulle han få dem fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Det var hans plan, det var onda planer. Det var inte så att säga Guds ande som bodde där. Är ni med mig? Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: vem är du, herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden. Förstår ni? Redan där ser vi makten och kraften som Gud har. När man möter honom, det finns inget annat val alltså. Res dig och gå in till staden, vem du än är. Även om du är min motståndare. Så bara komma in the Holy Spirit. Halleluja. Bara säg helige ande. Yes. Och det gjorde Jesus. Gå in. Res dig. Gå in till staden. Så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. Bara så här. De hörde ljudet men såg ingen. Alltså det var en röst. De såg inte det här, men Saulus fick uppleva det här. Saulus reste sig upp från marken. Och när han öppnade sina ögon kunde han inte se som han hade gjort innan. Han kunde inte se. Han blundade ju, för det var så starkt ljus liksom. Han blev nog chockad och rädd. Och så reste han sig upp och öppnade ögon och såg ingenting. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Så han fick hjälp där. Det fanns också hjälp för den här människan. Lustigt, va? Under 3 dagar såg han ingenting. Och han varken åt eller drack. Under 3 dagar. Det är symboliskt, eller hur? Det här med Jesus, uppståndelsen och kraften alltid. Det finns ett samband här. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Nu kommer jag till det. Att vara tillgänglig. Är ni med mig nu? Det jag sagt innan. Att vara tillgänglig för den helige ande och Gud. Då fanns en Ananias där som han hette. Till honom sa Herren i en syn. Herren talade till honom. Ananias. Och han svarade. Här är jag, Herre. Här är jag, Herre. Ananias var tillgänglig. Han gick inte och gömde sig. Herre, här är jag. Jag är. Vad vill du säga nu? Då sa Herren till honom. Res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. Så utan att Saulus visste om det här, så talade Gud till Ananias och förberedde Ananias för vad som komma skall. Den helige ande. För den här mannen då från Tarsus, han ber. Så där hade ju han börjat be då, Saulus, va? I en syn så har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han ska se igen. Så även där hade Gud förberett och talat och visat det här för Saulus. Va? Är det inte fantastiskt att där så säger han, det kommer en man som heter Ananias och han ska lägga händerna på dig så att du kan se igen. Alltså i det läget så fanns det ingen utväg för Saulus. Det enda Saulus ville göra, det var att se igen. Han ville ha kontroll på läget, va? Ananias svarade, Herre, jag har hört om många hur mycket ont den här mannen har gjort mot det heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn, alltså tror och ber till honom. Men Herren sa till honom, gå, för han är mitt utvalda redskap, säger Herren här, för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar. Och Israels barn talar om upprättelse, fast han hade varit så fruktansvärd, den här människan, Saulus. Så fanns det faktiskt hopp för honom. Hans liv var ju egentligen färdigt för helvetet. Bland eld och lera och stank. Det var ju så. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Menar, det var ju kristna där innan då som hade fått lida av den förföljelsen som Saulus hade begått. Men han skulle också få känna av detta. Men tron på Gud, den var orubblig för Saulus. För Gud hade planterat sin kraft i honom. Han hade fått se det ljuset som skapade jorden. Var det ljus när ljuset kom in istället för mörker? Det är bara flydde mörknet. Skapelsens kraft fanns där i Saulus. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa, Saul min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av helig ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn. Och han reste sig. Och han blev döpt. Det är en stark text. Den beskriver hur den, så att säga, värsta människan kan få ett möte med Gud. Hur Gud kan förhandla en människa. Hur Gud kan ge förtroende till en människa som varit så fruktansvärd. Den talar också om tillgängligheten för den helige ande att vara öppen. Här är jag. Tala, o Herre. Vad vill du? Säg vad jag ska göra. Jo, jo. Du ska lägga händerna på en man. Och han ska få sin syn tillbaka. Och det är ju han som har förföljt de kristna. Jo, men du ska göra det. Så han gjorde det. För han visste att Gud var med. Den här tillgängligheten i perfekt timing är fantastisk, mina vänner. Likadant var det ju faktiskt med Filippus. Men flyttar vidare. Jag vill komma in till den här tillgängligheten för att du ska förstå att om du ber för den här staden om en förändring i Trestad eller Sverige, så måste du vara tillgänglig för den helige ande, att den är verksam genom dig och säga: här är jag. Och där hade Gud talat till Filippus också. Att jag beger dig på den här stora vägen som går till Gaza. För att imorgon klockan 12, mitt på dagen, så är den vägen öde och tom som leder dit. Så tänkte ju Filippo, vad ska jag där göra? Eller hur? Vad ska jag där göra? Om du säger att den öde är tom. Filippus vaknade och gick upp och begav sig till den stora vägen mot Gaza. Nu kommer detaljerna in i den här berättelsen. Lydnaden Filippus hade att göra det som Gud hade sagt, som lät nästan väldigt främmande, eller hur va? Gå till en gata som är öde tom. Finns det någon i Vänersborg? Ja, ibland va. Ja, det är bra. Ja. Ja, okej. Och han kom dit. Och klockan var ju närmast 12 när han var. Plötsligt så ser han en vagn med hästar då komma dragandes. Ja, så säger Gud till honom så här: ställ dig in till vagnen. Nära in till vagnen. Jaha. Det fanns ett syfte även där. Hade han varit kvar där han stod tidigare, så hade han inte fått uppleva det han nu skulle få uppleva. Filippus och hovmannen från Etiopien. Den här hovmannen från Etiopien, han hade varit uppe i Jerusalem och bett till samma Gud, tror jag faktiskt, som Filippus. Och han hade kanske läst Jesaja-rullarna och läst om, ja, det där, om det kommer en son som föddes och allt detta korset. Och, ja, vem vet vad han hade läst liksom. Han hade varit samma på väg tillbaka till sitt hemland. Men då säger Filippus till honom, Gud säger till Filippus: gå fram nära vagnen. Och det gjorde han. Där hände det någonting. Och då fick ju Filippus höra att mannen där inne i kupén, eller hur det var, satt och läste ju Guds ord. Och då förstod ju Filippus: okej, här har du ett syfte. Nu börjar jag förstå varför du talade till mig igår. Att du ska gå ut den här raka gatan här. Eller den här stora gatan som är öde tom, som leder mot Gaza. Då förstod han. För han hörde den här hovmannen sitta och läsa Guds ord. Och så säger hovmannen: hoppa upp här. Sätt dig in till mig. Det var förberett. Den helige ande hade påverkat den här hovmannen på något sätt. Han var laddad med kunskap i Guds ord. Han hade läst och förstått, men han behövde någon som hjälpte honom den sista sträckan. Att bli pånyttfödd av den helige ande och budskapet om Jesus Kristus. Att Jesus Kristus är den enda vägen till Fadern. Att det inte fanns några andra vägar. Det fanns inga andra avgudar, solgudar eller något annat. Utan det var bara genom Jesus Kristus, Guds infödde son, som det fanns en väg till Fadern. Och han kanske då berättade Filippus för honom, ja, Jesus han blev döpt. Och han blir så tagen av detta. Det här vill inte jag gå miste om. Så han bara liksom, ja men, det här vill jag ha, säger hovmannen. En högt uppsatt man som blev liten. Han säger, det här vill jag ha. Jag vill ha den här pånyttfödelsen av den helige ande. Jag vill begrava mitt gamla liv. Jag vill få den här friden jag längtar efter. Jag vill ha det. Jag vill ha mer av det brödet. Och så sa han, finns något vattendrag här? Ja, här har vi ett. Och så gick han ner och lät döpa sig. Är det inte underbart? Den här tajmingen när den helige ande verkar genom Ananias att be för Saulus, Paulus då, att han fick synen. Eller hur? Hur Filippus också verkade genom att vittna och tala om den rätta vägen, att det finns bara en väg. Får jag berätta en liten episod här. Det är ju vinter och kallt ute. Det var en man som ringde till mig. Han var förkrossad och ledsen. Daniel, jag vill gärna träffa dig, sa han. Min fru har lämnat mig. Och jag orkar liksom inte mer. Sorgen, den är smärtan, va? Den är svår. Det är tungt. Men jag tror att du förstår mig. Kunde vi träffas? Ja, det är okej. Det gör vi. Så vi bestämde möte. Han hämtade upp mig. Vi åkte i hans bil och åkte ner till Stena Lines terminalen. Tänkte jag, där sitter man ju. Det finns ett matställe där de har sån här typ dagens med sallad och sådär, va. Och där kan man sitta liksom, det finns mycket plats. Så du kan få en stund med honom. Man måste respektera människor. Det är väldigt viktigt. Alltså när du har samtal med dem i din uppgift, tänk på det. Har du ett förtroende från Herren, vårda det förtroendet med den här personen du pratar. Och i alla fall så åkte han hämta upp. Så kom vi ner till Stena Line. Och så gick vi in i en av som varit på Stena Line ett år. Jajamän. Och där är såna här stora dörrar man går in i, så det rulltrappa upp och det blåser varm god luft där, vet du. Jätteskönt att stå där precis. Eller hur, va? Och det var riktigt kallt ute, skulle jag veta. Det var isigt den dagen. Och där står jag och så säger min kompis Daniel, oj, min bil, jag måste gå. Jag måste fixa biljett. Lägga på den, sa han. Okej, okay. Ja, men gör det, jag står kvar, sa jag. Så tänkte jag, helig ande, använd mig. Framme vid stora fönstret. Och så är trappen upp där, jag stod där. Blåste ganska gött in där, kan jag säga. Värmen där. Och där är ett stort glasat fönster ut mot gatan. Men jag gick fram till kvinnan. Jag stod där. Kunde ha varit runt 60 år kanske. går fram till henne och så ställer mig försiktigt och så säger jag: hej. Hur är det med det, frågar jag. En sån fråga ställer man ju inte. Eller egentligen. Eller hur, va? Jag gjorde det bara som låg här i mitt hjärta. Jag frågar: hur är det med dig? Då säger hon så här: det är inte så bra alls, säger hon. Inte alls bra. Men vad är det då? Jag står här och gråter där inombords för min bror som jag älskade så jättemycket. Och han älskade mig också, så. Han begravdes i tisdags. Och han ligger här i den kalla, iskalla jorden. Och det känns så svårt för mig, så. Jag saknar honom så mycket. Men där i den stunden, det var ju innan också, tillgänglig för den heliga ande. Men jag ville vara mer tillgänglig då för vad Gud skulle säga till mig. Då talar Gud till mig under tiden jag pratar med kvinnan. Alltså, hur kunde jag veta att han hade legat på sjukhus de två sista veckorna av sitt liv? Han kunde lika gärna omkommit trafikolycka eller något annat, eller dött hemma eller så här, va? Är ni med mig? Och då säger jag, för Gud sa till mig: jo, de två sista veckorna när din bror låg på sjukhuset så reste han sig liksom upp i sin sjukhussäng. Och så sa han någonting om Gud. Ja, men han trodde, men han sa någonting om Gud, sa jag. Ja, det stämmer, så. Hur vet du det? Vem är du? Jo, Gud har omsorg om dig. Han talar till mig just nu. Han vill trösta dig. Han vill visa att han älskar dig. Att det betyder någonting, sa jag. Ja, det här är fantastiskt. Lyssna. Han talar om Gud när han reste sig upp i sjukhussängen. Det var så lite han sa. Men du glömmer det aldrig, eller hur? Nej, det stämmer. Bra. Vad jag vill säga till dig just nu, varför jag är här, sa att kvinnan, det är att din bror gick evigt bärgad till det himmelska, till det eviga livet med Jesus Kristus. Och är det så att du i den här stunden, när jag står med dig här, tar emot Jesus Kristus som din frälsare, så kommer du få träffa din bror igen. Vill du det? Oh, Jesus, alltså. Då säger hon: klart att jag vill. Men då kommer ju nästa grej med henne. Då visar mig Gud hennes liv. Hon hade varit sköka i Tyskland. Men hon säger till mig: jag är inte värdig. Jag är inte värdig att ta emot Jesus. Då säger jag: din synd är förlåten. Den är försonad genom Jesus Kristus på korset. Och Jesus vill ge dig ett evigt liv. Men du ska ta emot honom här och nu i ditt liv. Och gör du det, så kommer du se din bror i himlen och möta Jesus. Och kräppte sina händer, tårarna kom. Hon tog emot Jesus som sin frälsare. Plötsligt dyker hennes man upp. Vad är det som sker här? Kärlek, synd av människor så ibland. Men vad ska man säga? Ja, jag har tagit emot Jesus. Jag kommer få se min bror igen. Jag är mycket gladare nu. Är ni med mig? De här stunderna när du är tillgänglig för den heliga ande. Halleluja. Du har bett om det väldigt länge, säger Herren. Nu säger Herren nu. Att du har bett om detta i ditt liv väldigt länge. Att du vill vara tillgänglig för den heliga ande. Men ge den heliga ande mer uppmärksamhet i ditt liv bara. Räkna med den heliga ande. Kom in i tacksägelse. Sen är det en sak till. Vi kan ha hur mycket bönemöten vi vill. Och resa hur många bönealtare vi vill. Vi kan fasta hur mycket vi vill. Men det finns en sak som är viktig. Det är lydnad. Att vara lydig under Gud. Det menar jag inte att det är otäckt jobbigt. Ibland kan det vara svårt. Men att vara lydig. Då har du framgång i din bön och i din fasta. Är du med mig? Då blir ditt liv en fasta dagligen. Om du lyder Gud. Och du är tillgänglig för den heliga ande. Vad han ska göra i ditt liv. För att den här staden, den ska förvandlas. Vårt land ska förvandlas. En ny tid kommer över vårt land. Jag var på nyårskonferens nu och fick be innan talslaget. I direktsändning faktiskt i tv. Till Sveriges folk. Jag var inbjuden dit. Jag visste inte att det var tv där, men det var så. Och så fick jag be en profetisk bön till vårt land och till människor som bär på den kallelse. Att det är inte kört. Det är inte kört alltså. Det är inte kört för Guds. Han återkallar aldrig smörjelsen över ditt liv. Eller kallelsen över ditt liv. Han gör aldrig det. Den finns alltid kvar. Så har det gått fel för dig. Så har Gud bevarat gåvorna. Och upprättar dig. Och så ger han det tillbaka. När han upprättar dig till sin tjänst. Och den här bönen. Det handlade om Jona. Att vi har inte tid längre. Vi har inte tid längre att ta skeppet till Tarsis istället för att gå till Nineve, till den stora syndiga staden, och predika evangelium att omvända sig. Det var lättare kanske att hoppa på skeppet till Tarsis för Jona. Det var säkert helt underbart kanske när han steg på det. Det var sol och härligt och folk var så glada och allting. Här är ju toppen, tyckte Jona kanske. Men sen blev det inte så. Och Jona gick ner och la sig. Och det blev storm. Det blev jättesvårt. Och så fick han räcka sin hand. Och bekänna sin synd. Till Gud Fader. Och till besättningen. Det här är mig det beror på. För Gud talade till hans hjärta. Det är mig det beror på. Det är mitt fel. Det är mitt fel. Men så räddade Gud honom ur all den här nöd och skeppsbrott och allt i hans liv. Dödsskogans dal. Han blev upprättad. Och så kom kallelsen till Jona på nytt. Tillbaka. Så att han fick åka till Nineve, den stora syndiga staden. Och predika ordet. Visst är det underbart? Så kallelsen finns alltid över ditt liv. Men vi har inte tid längre. Vi lever långt framme i tiden just nu. Att nu måste vi koncentrera oss och uppmärksamma den helige ande på vad den helige ande säger och vad han ska göra med ditt liv. Och vad den helige ande vill för den här staden, vårt land eller i våra liv. Är ni med mig, jag tänker? Hur många är det som vill vara tillgängliga för Gud och den helige ande den här stunden? Halleluja. Prisa dig Jesus. Underbart. Välsigna dig. Ha er allihopa här. Ja, vi lyfter våra händer allesammans. Så ber jag efter mig. Helige ande. Tack för att du bor i mig. Jag bekänner dig Jesus som min frälsare. Herre och Gud. Och som den enda vägen. Jag vill tjäna dig i mitt liv. I det lilla. Eller i det stora. Eller hur du vill använda mig. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Prisa dig Jesus. Jag tackar dig Fader. För att du är närvarande. Tack för att du har talat genom ditt ord. Löften som jag har fått läsa. Hur Saulus blev Paulus. Och hur Paulus har fått upprätta. Och kristenheten. Hur han fick skriva brev efter brev till församlingarna. Den som ingen trodde på. Den som förföljde de kristna. Fick förtroende att upprätta bok efter bok i Bibeln, Fader. Och det vi står och predikar idag om, Fader. Vi tackar dig. För det förtroende som du ger oss var och en, oavsett bakgrund eller ej. Oavsett bakgrund eller ej. Eller misslyckanden. Fader, så har du lyft oss. Och du kommer lyft oss i den här stunden. Och du vill välsigna den här staden. Och det här området och vårt land Sverige. Och att sända ut så många som möjligt. Till det som nu komma skall. När vi snart ska möta dig Fader på skyarna. Att vi får vara redo. Att vara tillgängliga. Rätt sekund, rätt minut, rätt dag. Även om det ser helt fel ut. Så vill vi ropa, här är jag. Amen. Halleluja.